Då säger jag hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy, Filma, Niklas och Emilio, filmpodcasten där vi pratar om film. Eller hur, Niklas?
Visst är det så, Tommy.
Dessa kryssade inledningarna, så jag spyr nästan på dem.
Ja, det var nog en av de värre jag varit med om. Fast ändå väldigt korrekt, får man säga.
Jag var ju tydligen tvungen att förklara på vad podcasten handlar om, som inte vill lyssna och fatta det. Podcasten där vi pratar om film.
Vi kan ju ha fått någon ny lyssnare sen senast, man vet aldrig. Kan vi väl bara klargöra vad vi håller på med här.
Och då kan man lika gärna passa på att klargöra att det är ett minus i laget liksom. Emilius berättar ju fortfarande inte med oss.
Det låter som han har dött eller någonting.
han har ju det i vårt hjärta. Ja, men han sitter väl på ett flyg nu från Tokyo till Stockholm. Och landar väl om x antal timmar, om han nu kommer in i landet.
Ja, eller hur? Det kanske blir en mellanlandning i någon diktaturland och så kommer han inte vidare.
Släpp av honom i Sicilien där han hör hemma. Hur som helst, vi har ett fullspäckat schema idag. Vi ska recensera hela tre filmer, om inte Niklas vill prata om någonting innan. Det vill vi inte.
Nej, helst inte.
Iskallt. Ja. Och de tre filmerna är, Niklas?
Det är, man kan säga, tre filmer som alla tippas kunna kamma hem en del priser när det är dags för Oscarsgala, Golden Globes-gala och så vidare. Det är Life of Pi, Rust and Bone och Argo som vi ska beta av idag, hade vi tänkt.
Ja, alla tre är relativt fräscha filmer också. Jag tror det är första gången i vårt filmpodcast där vi pratar om fräscha nya filmer. I alla fall Life of Pi är vi bara någon vecka gammal nu när vi spelar in det här.
Ja, absolut. Ja.
Det känns ovanligt att det är vi som ska ta hand om den så snabbt. Han var rätt till sist på bollen. Men ska vi börja hoppa in på Life of Pi då?
Absolut. Vad handlar den här om?
Tack för den.
Ja. Yeah.
Det här är Ang Lees senaste mästerverk, kan man väl säga. Han, Ang Lee, som har varit extremt känd för Brokeback Mountain, som var väl hans senaste film, om jag inte har helt fel.
Det var det nog. Det var ju ett tag sedan den kom, men
ja, och herregud, var inte så 2005 eller någonting. Nej, han gjorde den här kinesiska filmen också, Last Couchen eller vad den heter.
Last Korsen, har du sett den?
Korsen. Nej, det har jag inte sett, men extremt sugen.
Han har även gjort en film som jag skulle kunna haft med på min lista förra avsnittet, när vi hade filmer som vi skäms över att vi inte har sett. För jag har inte sett The Ice Storm, som ska vara väldigt bra.
Ah, svinbra är den. Och den han slog till med, tror jag. Och vi har en ung Tobey Maguire också i den.
Just.
Och Elijah Wood har jag för mig också med. Christina Ricci, det är en hel rös med skådespelare. Sigourney Weaver var också med. Ja, det är det vi ska prata om. Apropå Tobey Maguire och Life of Pi, så var det ju tänkt att Tobey Maguire skulle vara med i Life of Pi. Jag kommer ihåg när jag fick höra ryktet om den här filmen när den skulle göras. Det är ju baserat på en bok, kan vi säga. En svingammal bok, men den kanske släppt början av 2000 eller liknande. Som han... Jag vet inte vilken ände jag ska börja. Jag blir så hetsig när jag ska prata om film, Niklas.
Ja, men ta det lugnt bara.
Ventilera. Ja. Kort som gott så handlar det om en liten indisk pojke och hans familj som äger ett zoo i någonstans i Indien. Jag vet inte, det kanske de säger, men det flög bara över huvudet på mig rätt så snabbt. Hur som helst så får väl pappan idé om att de ska flytta till Kanada i alla fall. Kom ihåg. Och hur de flyttar är ju via någon slags japanskt lastfartyg som snabbt går under på grund av en sjöstorm. Och vilket betyder att den här huvudkaraktären då, Pi, blir, vad säger man nu? Sjösatt?
Sjösatt, ja, men det låter väl korrekt.
Med en bengalisk tiger och... vad fan är det? Det är en schimpans och...
En orangutang, snarare.
Orangutang är det. Ja. Hyena och zebra.
Precis.
Och på något jävla sätt så ska han ju klara sig, inte bara sitt eget liv i behåll, utan han vill, eftersom han är vegetarian och väldigt spirituell av sig, så ska han väl försöka hålla i alla djurens liv, är väl tanken i alla fall. Och lite sådär. Men ja, sen ska man inte berätta så jävla mycket mer, tycker jag.
Nej.
alternativ faktiskt. Jag kan ju säga på direkten, så fort jag fick höra om den här filmen och se första trailern så var jag inte dugg peppad på den.
Nej, jag var lite av samma uppfattning. För den kändes lite så här riktad till barn, kände jag. På många så här fantastiska bilder, men jag undrade så här, hur ska det här kunna hålla ihop? Jag var lite tveksam.
Ja, precis. Alltså, hur kul kan det bli att följa en liten indisk pojke och hans djur på en liten jolle i 2 timmar och 20 minuter?
Mm. Ja, det låter sådär på pappret. Ja. Och jag vet att vår kompis Peter Årevik, som har läst förlagen, var ganska skeptisk efter att han hade sett trailern. Han tyckte inte att det verkade som de hade fångat det som var så bra med boken, vill jag minnas.
Mm.
Men...
Oj. Kvantitet alls gjorde jag den.
Ja, det kommer en vändning i den här historien. Vi blev båda väldigt väldigt imponerande av
du och Peter.
Ja, nu tänkte jag på dig och mig, men vi alla tre då blev väldigt nöjda med resultatet.
Jag vet inte vilken ände ska man börja. För det första är den ju jättevacker, alltså på ett visuellt plan. Väldigt snygg är den. Och det här är nog den första 3D-filmen som jag känner att fan vad den här ska man nog se i 3D. Den här gjorde sig i 3D faktiskt.
Mm.
Spelar mycket på skärpedjupet, vilket ger en otroligt bra känsla när han är i vattnet. Och, jag vet inte, det är mycket fiskar och djur och sånt där, vilket känns som någon slags kosmonova-upplevelse man sitter och tittar på.
Ja, jag var faktiskt på Cosmonova dagen innan när jag såg den här filmen. Och såg också en film då om korallrev och så vidare. Så det kändes lite som att det var lite samma stuk.
Jag är inspirerad, eller på Cosmonova. I want to make this kind of movie.
så kan det ha varit. Ja, alltså, du nämnde Tobey Maguire här innan. Han hade ju faktiskt redan spelat in sina scener i den här filmen när Ang Lee beslutade att nej, han får inte vara med. För han kände att Tobey Maguire var lite för berömd för den här lilla rollen, att det skulle distrahera från huvudstoryn så att säga.
Mm, okej.
Okay. Och då blev det istället Ralph Spall från Prometheus bland annat, som fick den här rollen som journalisten som intervjuar den vuxna Pi om händelserna på den här livbåten.
Ja, jag bara undrar det här med Tobey Maguire. Var det så jävla klokt egentligen? Eller de var ju rädda på att man skulle fokusera på Tobey Maguire och tro att det var han som hade huvudrollen. Jag samtidigt tänkte så här, vad har Tobey Maguire gjort sedan Spider-Man 3?
Han har inte gjort så mycket. Men det kanske var det Ang Lee kände att Spider-Man 3 är fortfarande färskt i minnet.
De pratar fortfarande om den.
Ja, i negativa ordalag.
Mm, okej.
Okay. Jag bara filosoferar fritt här nu.
Ja.
Kring Tobey Maguire.
Men vad gjorde den här, vad var den här filmen som gjorde så himla bra då, Niklas, tycker du?
Alltså den gjorde ju som det här som du beskrev innan. Som lät på pappret ganska tråkigt. Med en tiger och en indisk pojke ute på havet. Det gjorde en ungefär lite som Cast Away med Tom Hanks gjorde när den kom. Att det blev fascinerande och ja, alltså det funkade oerhört bra det här med de här långa tysta scenerna när i Tom Hanks fall så hade han en liten boll som han pratade med.
Wilson,
bollen, precis. Här har vi ju en lite mer dynamisk karaktär i form av en bengalisk tiger, som sagt. Som heter Richard Parker, vilket ju är ganska roligt.
Varför är det roligt?
Jag vet inte. Det är lite konstigt att en tiger heter Richard Parker.
Man får Vad hade du döpt en tiger till då?
Leo, kanske. Det är en bra tiger. Nej, det är ett lejon. Nej, fan. Skitsamma.
Ja, fortsätt då.
Ja. Tigen är ju fantastiskt gjord. Det är dels CGI-effekter och dels i vissa scener har man använt en riktig tiger för att man ska få fram den här karaktären och göra den väldigt levande. Och det tycker jag verkligen man lyckas med. Jag tycker man kan jämföra med när man såg till exempel Gollum för första gången när det begav sig. Då var man också då blev man golvad av hur snyggt och mänsklig han var. Lite också samma stuk som i den här apan i Rise of the Planet of the Apes, som också var väldigt det var ett steg framåt i specialeffektsutvecklingen, kändes som när man såg honom.
Ja, verkligen. Alltså, även fast den här tigen ska vi spela någon slags här, skurk, vet jag inte, väldigt dumt ord, men de kommer inte så bra överens, Pi och Richard Parker, på den här båten. Det blir att de får liksom bo på två separata båtar liksom. Annars kommer den här tigen äta upp honom.
Ja.
Dock, även fast detta, så är ju tigen extremt jävla gullig. Man vill ju bara mysa med den. Man undrar vad fan den är så jävla farlig för.
Eller hur?
Nej, men seriöst, det jag tyckte vi gjorde den här filmen så bra är att det här är ju perfekta filmen för alltså det är ju en film för alla åldrar. Alltså, jag brukar ju hacka ner rätt så mycket på Pixar-filmer och säga att det är ju skit i Pixar, skiter ut sig, hitta Nemo. Och man brukar ofta använda det här att Pixar-filmer är en film för alla åldrar, vilket jag inte kan säga. Jag tycker det bara är mest flamsigt och jag får ont i huvudet. Men det här är, Life of Pi är ju en perfekt film om jag hade haft barn eller liknande, eller barnbarn. Att gå och se med hela familjen, så får alla ut någonting av det. Jag tror den går att ses på flera olika perspektiv beroende på ålder och vad man är för målgrupp och allting. Om man är vuxen så tar man in det här lite vuxna budskapet som finns inbakade i filmen. Men alltså, när man är barn så är det schysst rolig liksom, skrattfest och väldigt spännande. Och väldigt vacker att titta på för båda åldrarna och målgrupper och vad man nu är för något.
Ja, alltså,
den tilltalar alla, tror jag faktiskt, den här filmen.
Precis, utan att för den skullen, utanför den saken skulle vara liksom tillrättalagd och strömlinjeformad, så tycker jag att den verkligen den gör det bra på alla plan. Den är ju ett visuellt underverk, och sen går det ju att tolka in saker i historien också. Och jag tycker att det känns som att det finns ett värde i att se om den här filmen. Jag är sugen på att se om den, även om jag inser att det kommer inte bli lika häftigt att se den hemma som på en stor biograf i 3D. Bio ser verkligen bra i 3D, som du sa.
Ja, precis. Den här ska man ju se på bio och på 3D, tycker jag faktiskt. Och gärna med något litet barn. Jag hade med dig. Du hoppade ju till några gånger när tigen kom, och så var jag tvungen att klappa dig till så här: men det är lugnt, det är bara film. Och du satt så här med, när du hade 3D-glasögon, så hade händerna framför dig, och så här, oh my god, I can almost touch it. Ja, i alla fall så det här är väl en av årets mest surprise-filmer, skulle jag typ säga i alla fall.
Förväntningarna var inte jättehöga, som sagt.
Extremt låga var det. Vi visste ju om det, att den här skulle komma i början av 2012, men jag tror varken du eller jag har haft den på någon slags här lista att se fram emot.
Nej, det var en dark horse helt enkelt. Den kom nu här precis innan Oscar-racet, och tippas ju plocka hem en och annan statyett. Den är väl i alla fall...
Med all rätt.
Ja, absolut. Misstänker att Ang Lee kan säkert ta en statyett, och specialeffekterna lär ju bli belönade.
Om inte den jävla Oben tar någon där statyetten för killen med pung i ansiktet eller vad det var.
Ja, just det, han ja. Ja, han var ju stark. Nej, det känns som att... Det känns som att Richard Parker kan bli nominerad för bästa biroll. Tror du inte det?
Kom in på scenen och äter upp priset. Priset. And the winner goes to Richard Parker. Ja, från ett annat blött äventyr så hoppar vi in på ett ännu våtare, kanske man kan säga, beroende på hur man ser det. Vi pratade självklart om filmen Rust and Bone. Jag vet inte, det blir inte bättre än sån segway, tror jag. Hur som helst är det här Jacques Audiards senaste film, som han vart väl som kändast nu när han släppte 2009 Profeten. Och i huvudrolls skådespelaren ser vi bland annat Marion Cotillard, som vi såg senast i Dark Knight Rising. Rises kanske den heter.
Rises, yes. Ja.
Vad fan har vi med? Vida Rose har han varit med i också. Underbar vacker skådespelare. Och sen har vi också som andra huvudrollsinnehavare Mattias Schoen Arts. Jag vet inte, nu kanske jag rapar hans namn. Men han slog igenom med, jag tror hon kom 2011-2012, den bulgariska, eller belgiska kanske den är. Nu blandar jag ihop de här två länderna.
Belgiska. Han är från han är från Belgien också.
Han är från Belgien, ja. Men då är det Bullhead i alla fall som han slog igenom. Mm. Och den här handlar om vad då, Niklas?
Den handlar om en dels Marion Cotillards karaktär som är en späckhuggartränare. Och dels då den här Mattias Schonertz som jobbar som dörrvakt på en klubb. Han är rätt strulig, den här killen. Han verkar ha lite olika jobb och verkar...
Han har väl startat ett nytt liv, verkar som favorerat på rätt så början. Han har ju en son som han...
Ja, visar. Men precis. De flyttar väl från Belgien då, kanske vi kan anta, eller någonting. Han kommer till Frankrike i alla fall för att, ja, för att jobba, helt enkelt. Mm. Men egentligen så drömmer han om att han ska kunna bli en kickboxare av något slag.
MMA-fighter.
MMA-fighter. Rå-fighter i alla fall. Och... de här två karaktärerna känns ju inte som några som passar ihop på pappret. Men de träffas i alla fall under vissa former och ja, connectar. Och träffas igen efter en olycka som har... Det kan man väl spoila. Men hon,
ja, det
känns som en grundläggande grej. Att,
man kanske inte behöver säga vad som händer, men nej. Man kan ju säga vad som...
Hon blir rullstolsbunden i alla fall. Kan man säga det?
Ja, verkligen.
Ja. Och han...
Vilket betyder att hennes ben amputeras bort.
Precis. Och hon tappar livsgnistan. Och han blir på något sätt hennes språngbräda tillbaks till livet. Och ja, alltså det kom ju en liknande historia i den stora hitten The Intouchables, en oväntad vänskap, svenska titeln, där det var också en rullstolsbunden person och en ja, strulig människa som inte fungerar så bra var och en för sig, men tillsammans så lärde de sig mycket av varandra och kunde växa på något sätt.
Alltså det är det här gamla 80-talsknepet som man hade på gamla 80-talsfilmer, oftast var det sådana här buddy cups, du vet. En var lite schysstare polis som följde lagboken, medan den andra var lite wild and crazy. Det finns ju dödligt vapen, 48 timmar, vad har vi mer?
det var de två. Nej, jag förstår vad du menar.
Så när man byter sån här identitet, det finns ju med den här med Eddie Murphy och den Android, vad fan heter den nu igen då?
Heter inte den ombytta roller eller något?
Ombytta roller heter den nu. Ja, precis. Men grejen är att man ska få känna att på karaktärerna har som lever som sjukt stor kontrast till varandra och så lär sig någonting utav det, varandra.
Mm, precis.
Vilket är ett supergammalt knep. Fast ändå... Känns fräscht ibland, som det gör med den här filmen, tycker jag.
Absolut. I En oväntad vänskap tyckte jag väl inte att det kändes så fräscht. Då kändes det som ganska förutsägbart och nästan buskisbetonat bitvis. Men här så känns det väldigt... Det är väldigt grafiskt och man gör aldrig såna här billiga poänger av hennes handikapp. Utan det blir väldigt... Alltså det blir väldigt naket och realistiskt, känns det som.
Mm.
Och det är många, många starka scener när, när hon då gradvis börjar ta sig tillbaka till den personen hon var innan den här olyckan förändrade allting.
Verkligen. Det man gillar så mycket med den här filmen är ju Mattias karaktär. Som det är en svensk kille vi pratar om. Mattias kanske man säger med deras dialekt där borta. Hans... Irrogans nästan han har för omvärlden. Han är väldigt excentrisk. Alltså tänker oftast bara på sig själv. Och hur han ska lyckas och gå vidare. Och sen medans karaktärerna runt omkring honom är ju mest bara hans liksom, spelpjäser som han...
Mm.
Ja, men han lättar ju inte så mycket på hjärtat eller någonting sånt där. Han är väldigt instängd och bryr sig inte så jäkla mycket vad folk tycker och tänker.
Ja, precis. Och, hans son får ju ta ganska mycket stryk av det här då, i och med att ja, han får klara sig själv med i princip.
Ja, men det är väl som att ha en farsa som går på testosteron typ nästan, känns som väldigt labil. Och smockan ligger i luften dygnet runt när man
är. Ja, verkligen. De här MMA-fighter-ambitionerna alltså, som tar sig in i vardagen.
Mm. Men vi måste ju säga Marion Cotillard, det här är ju typ det bästa jag sett av henne. Det här är, svinbra är hon i den här.
Hon fick ju en Oscar när hon spelade Edith Piaf, vill jag minnas. Och det här känns ju också som att hon skulle lätt kunna bli Oscars nominerad för sin roll. Hon är sjukt duktig.
Har du sett Lavin Rose?
Nej, jag har inte gjort det. Men jag vill ju egentligen se så mycket som möjligt av henne.
Ja, jag har inte heller sett den. Det är nästan att man måste se den nu. För nu när man har sett den här så tänker man såhär, shit, hon måste ju ha en Oscar. Så det vore kul bara jämföra med hennes, precis som hon fick när hon spelade Edith Piaf-rollen, att jämföra lite.
Ja, verkligen. Vad kan man säga mer om? Blir du sugen på att se regissörens tidigare?
Jag köpte faktiskt Profeten häromdagen. Så jag äger den. Jag har inte sett den. Mm. Men jag har hört att den ska vara svinbra, den filmen. Så jag är otroligt peppad på att se den. Jag vet inte vad den handlar om faktiskt. Jag har mest bara blockat den. Jag har inte läst någonting om den förutom att det finns en film som heter En profet. Och sen får man se den.
Du beställde den efter att du hade sett Rust and Bone, eller?
Ja. Nej, men jag älskar Rust and Bone. Det här är typiskt. Alltså, om man ska dra upp på kategorin europeiska dramafilmer, så är det den här film som faller i min smak på direkt. Det är extremt snyggt foto. Det är väldigt schyssta miljöer de rör sig i den här filmen. Det är väl någon slags franska rivieran liknande, om jag inte har helt fel.
Jo.
Det känns väldigt lyxigt i alla fall, vissa delar.
Mm.
Utan när man är i slummen. Ja. Han är bor och är uppväxt och sånt.
Exakt.
Men jag vet inte, jag tycker inte den är seg. Det är väldigt bra dialog, den är rappskriven. Och, inte Quentin Tarantino-rapp såklart, men den är igång hela tiden.
Mm. Ja, absolut. Häftiga musikval också, lite oväntade. Så här, Lykke Li har en låt med.
Fy fan.
Det gillade du inte.
Nej, det visste jag inte alls. Okej.
Inne på klubben där. Och då gillade du väl inte Katy Perrys låt heller, antar jag.
Ja. Men det är sånt här bara gick över huvudet på mig. Nu. Om det inte är Mono så skit i vad det är för musik.
Okay. Kanske filmen faller lite nu här efter att du har fått reda.
Nej, jag är missnöjd. Jag slängde precis ut profeten genom fönstret. Are you ready?
Argo, fuck yourself.
Are you ready?
Det här lite risiga replikskiftet som ni hörde nyss är lite talande för humorn i Argo. Att den funkar inte riktigt och den känns lite ansträngd på sina håll. Men det är också typ det enda klagomålet jag har på Ben Afflecks nya film, som är en verklighetsbaserad historia om den iranska incidenten när den amerikanska ambassaden blev stormad av arga demonstranter, vilket ledde till att många blev tagna som gisslan, men ett antal personer lyckades fly till Kanadas ambassad. Och gömde sig där. Och filmen handlar då om hur CIA ska försöka få ut de här gömda personerna. Genom att stagea en filminspelning. Och då försöka få ut de här figurerna som filmcrew-medarbetare. Och det är då det som Ben Affleck, han regisserar och spelar huvudrollen. Det är det hans rollkaraktär gör. Han får ut folk.
Regissera och spela huvudrollen.
Precis. Han får ut folk ur såna här kniviga gisslansituationer med lite ja, knep som inte är helt vanliga. Vad vill du veta, Tommy? Om...
Nej, men grejen är, det här är ju för första baserat på en verklig händelse. Jag vet inte, det kanske du sa.
Ja, absolut.
Hur som helst, så, jag är nyfiken på, namnet Argo är titeln på filmen de ska spela in.
Mm.
Och när de gjorde det här så var ju Star Wars väldigt populärt. Så vad jag fattar som så var Argo en fake science fiction film som skulle spelas in i den iranska öknen. Eftersom Star Wars 4 då, den första Star Wars-filmen, spelades in på en liknande plats. Tatooine där, eller hur?
Mm, precis.
De hade väl hämtat en inspiration eller vad det var från det. Mm. Jag har även hört också att när de startade det här produktionsbolaget som de var tvungna att gå under täckmanteln med, så var det ju massor med manusförfattare och sånt som skickade in sådana här filmförslag på filmer de ville göra. Pitcha idéer till dem.
Mm.
Samtidigt som de höll på med den här operationen. Hur mycket får man reda på sånt i den här filmen? Går det ut på det?
Det är ganska mycket under den första halvan av filmen när man verkligen får se hur man, det här maskineriet sätter igång. När, som sagt, det ska vara manusförfattare, man måste ha en skådis, man måste ha producent för att det här ska verka så autentiskt som möjligt. Och som du säger, så dels Star Wars, men också Ben Affleck kläcker idén när han tittar på Battle for the Planet of the Apes. Mm. TV. Och då kommer han på att just det här, de här exotiska miljöerna, det skulle ju faktiskt kunna funka att användas då i Iran. Så det är så det liksom rullar igång. Och sen fortsätter han med att sätta upp en hel film i princip.
Okej, okay. Jag känner mig svinsugen på scen här, det är nästan att jag skäms att jag inte sett den, men samtidigt är nu vet du så mycket om den nästan.
Mm.
Förutom hur det går i slutet. Det kanske är det som är spännande. Liksom, det är väl vägen dit, antar jag, som är det roliga. Den här operationen de har. Det är ju den som ska vara så spännande ju.
Absolut. Alltså dels det här med att det är, att man vet att det är baserat på en sann historia. Så blir det väldigt spännande. Eftersom man lever sig in i filmen på ett annat sätt. Tycker jag. Det finns en nerv i historien hela tiden, i och med att man vet att de här karaktärerna lever i en sån fara hela tiden. Man kan aldrig liksom vara koppla av, om man säger.
Mm.
Och sen Ben Affleck är ju, han har faktiskt ett sinne för detaljer. Det är väldigt tidsenligt allting. Han passar väldigt bra i huvudrollen också. Han är väldigt lågmäld och släpper fram hela ensemblen. Som är väldigt bra. Vi har ju Bryan Cranston till exempel i en biroll. Scoot McNairy från Monsters också viktig.
John Goodman är jag jättenyfiken på hur han sköter. Jag älskar John Goodman.
John Goodman är, han spelar en typisk John Goodman-karaktär. Lite såhär bufflig och högljudd, men ganska rolig. Står väl för de största komiska poängerna i filmen.
Ah, nice.
Ja, så där lär du nog inte bli missnöjd.
Nej, Bryan Cranston då?
Bryan Cranston sköter sig bra. Också en del roliga repliker. Han är en av de få karaktärerna som är påhittade. Sen har man använt väldigt många, som sagt, autentiska figurer. Och man får, under sluttexterna så får man se, det blir liksom ett showreel med massa bilder på de här riktiga personerna från de riktiga händelserna. Och så får man jämföra och se hur de såg ut. Hur lika de är skådisarna. Och de är väldigt lika faktiskt.
Det är då bedömningen kommer från publiken alltså. Ja. Sista minuterna.
Ja, precis. Då får Ben Affleck höll det här verkligen så. Men det gjorde det. Så jag är nog beredd att förlåta Ben Affleck för det mesta av det skräp han har gjort genom åren.
Aha, som vadå? Jag tycker bara han har gjort bra. Jag tycker han är extremt underskattad. Han får nästan för mycket skit, tycker jag nästan.
Du gillade Pearl Harbor och Daredevil och de där.
Nej, men jag gillar Will Hunting och The Town. Gjorde inte du det?
Jo, men det är väl å andra sidan de två enda bra han gjort, eller?
Ja, men Pearl Harbor och Daredevil är väl de två enda dåliga han har gjort. Eller? Dogma var väl också bra?
Nej, det tyckte jag inte. Jag såg Gigli häromdagen. Det var ingen höjdare.
Ja, men vad hade du trott?
Armageddon.
Clerks 2.
Paycheck.
Shakespeare in Love.
Surviving...
Paycheck är fan inget fel på.
Jo, den är skitdålig. Surviving Christmas, Elektra, Hollywoodland.
Elektra är han ju inte med så där så mycket i. Kom igen, Jersey Girl.
Den har jag inte sett. Jag kan inte säga så mycket.
State of Play.
Inte heller sett.
Smoking Aces. Fuck you, motherfucker. I afflict you, your ass. Nej, men jag ser extremt mycket potential i Ben Affleck, verkligen. Visst, jag kan hålla med om att han haft en liten kurva för några år sedan i början av 2000-talet. Det var väl hybrisen som tog tag i honom.
En nedåtgående kurva.
Mm.
Ja. Men nu pekar den uppåt igen.
Verkligen. Han har väl hittat sin form nu. Sitta i registolen och vara framför kameran också. Har ingenting emot att han är.
Ja, vi kan ju konstatera att Ben Affleck kan göra sig väldigt bra som både skådis och regissör.
Gone baby gone. Ja, då är det favoritsegmentet då i programmet, listan. Och det är inte vilken lista som helst, det är ju Niklas Lundqvist, du har ju en speciell lista. Ditt ämne som ligger hos både dig och mig väldigt nära hjärtat.
Absolut. Det var lite så att jordens undergång var på tapeten häromveckan. När...
Fan vad jag älskar dig, du är perfekt för den här podcasten.
Mm. Jorden gick inte under 21 december som det var tal om, men för att liksom kompensera det så tänkte vi att vi skulle lista några bra filmer som kretsar kring apokalypsen på olika sätt. Det finns ju olika typer av undergångsfilmer har vi kommit fram till, dels postapokalyptiska filmer, pre-apokalyptiska och själva apokalypsfilmer när allting rämnar samman.
Postapokalyptiska.
Ja, jag sa det i början där.
Ah, okej. Okay. Ja, varsågod.
Mm, tack. Vi inleder med en film som har en lite apokalyptisk stämning i och med att man känner att det är här det börjar gå ut för att nu jordens dagar är så smått räknade. Och det är Children of Men med gjord av regissören som jag aldrig kan komma ihåg vad han heter.
Han är en spansktalande.
Är det inte Alfonso någonting? Skitsamma. Clive Owen är med i den här filmen.
Got them för Clive Owen alltså.
Mm, det är väl nästan hans bästa roll.
Ja, det eller... fan heter den nu? Med Natalie Portman och... Closer!
Closer, just det. I Children of Men så börjar det gå dåligt när... det föds inga fler barn. Folk har blivit helt sterila och kan inte fortplanta sig. Filmen inleder med att den yngsta personen i världen dör. Och han är väl, vad är han, 20-årsåldern eller någonting. Så det är väldigt dystra utsikter för mänsklighetens fortlevnad. Och hela den här filmen utspelas i ett ganska realistiskt universum får man säga. Det känns som att det är ganska nära nutiden, men jag tycker att de har lyckats väldigt väl med att måla upp ett framtidsscenario som känns hyfsat trovärdigt ändå.
Ja, men först tycker jag att det är en extremt snygg film faktiskt. Tänk på kamerarbetet. Det finns två scener som det är nästan omöjligt för mig att glömma. Det är en när de har en slags dialog i en bil och så sitter väl kameran i mitten, alltså mellan förarsätet och baksätet. Och så snurrar den runt, har jag för mig, 360 grader och filmar den här intensiva dialogen de har med varandra. Mm. Clive Owen, Julia Moore, som är också helt underbar i den här filmen. Och sen är det några till, samtidigt som det blir någon slags actionscen med någon motorcykel. Kommer du ihåg den?
Absolut. En väldigt så här, lång tagning.
Mm. Och apropå långa tagningar så har vi nästan mot slutet där när Clive Owen springer igenom det här pre-apokalyps. Jag vet inte vad, nu kommer jag inte ihåg var de är någonstans, men det är bara en one scene, one shot att kameran ligger bakom honom som nästan springer igenom massor med byggnader och folk håller på att ta koll på varandra både framför och bakom honom.
Ja, den är helt sjuk den där tagningen, hur de har lyckats.
Jättesnyggt, man sitter ju bara och ryser när man ser det här. Mm. Dock skäms på mig. Jag såg den här på bio när den kom ut. Och det är såklart en fullpoängare för mig. Men sen dess har jag inte sett den. Det är helt sjukt egentligen. Nu är den släppt 2006-2007 eller någonting.
Mm.
Det är över 6 år, jag har inte sett om den. Jag måste se om den nu på direkten.
Ja, jag blir oerhört sugen nu när vi sitter och pratar om den.
Mm. Jag tror det är en film som många känner till men har valt att inte sett faktiskt. Jag vet inte, tror inte du? Det är en film man inte diskuterar om eller någonting sånt där. Alla känner bara till den, men jag vet inte, den är extremt underskattad. Även fast det är många som tycker om den, så tycker jag fortfarande den är underskattad. Den ska få mer rampljus.
Ja, den har inte fått riktigt det erkännandet som den förtjänar. För den är, det är ju definitivt en av de mest underskattade filmerna på senare år, skulle jag vilja påstå.
Verkligen. Samtidigt är ju en extremt skicklig regissör. Man ser ju fram emot hans senaste film som kommer i år med George Clooney och Sandra Bullock, kanske? Gravity.
Mm, hans science fiction-film.
Precis.
Den är vi ruggigt peppade på.
Ja, herregud. Alltså, om den håller samma liksom kamerarbete och visuellt liksom tänk och snygghet som Children of Men, så kommer Gravity kan bli en av 2013s bästa filmer. Så jag säger till alla där ute, håll koll på filmen Gravity.
Mm. Plats 2 på listan är Lars von Triers Melancholia, som vi var inne på Armageddon lite snabbt där, men det är samma tänk fast en helt annan typ av film. Armageddon är ju mer popcorn-versionen av Melancholia, kan man säga. Ja, vi har verkligen. Deep Impact har vi också en film om, när en stor meteorit håller på att kollidera med jorden. Här är det faktiskt en annan planet som är på kollisionskurs.
Den här kom ju samtidigt som den här indie-filmen som inte varit så jättestor, Anna the Earth, kom ju. Jag tycker de liknar varandra extremt mycket. När det kommer ett parallellt universum, tänkte jag säga, men jorden kommer ju, och så får de kontakt med dem.
Jag har faktiskt inte sett den filmen, så jag vet inte riktigt.
Jag kan verkligen rekommendera den. Den är också helt den är inte svinbra, den är inte bättre än Melancholia, verkligen inte. Men den är bra, den ska ses.
Mm.
Man är sci-fi intresserad.
Ja, alltså Melancholia känns, det var ju min första Lars von Trier-film. Och jag tokälskade den. Vi har ju snackat om det förut, att jag borde se fler av hans filmer. Men jag har svårt att tro att något kan toppa den här undergångsstämningen som målas upp i Melancholia.
Mm.
Inspelad alltså i Värmland, tror jag det är, va? I Sverige. Ja,
okej. Okay. Ja.
Troll.
hur som helst, han har ju med sig sin nyfunna älskling, vad heter hon? Charlotte Gainsbourg, eller hur man uttalar.
Ja, precis.
Mm. Som är helt, det är ju hon som är bäst i den här filmen, tycker jag. Hennes ångest hon har mot slutet, eller rädsla hon har mot den här apokalypsen, eller jordens förstörelse.
Mm. Man känner ju
superautentisk.
Man känner ju verkligen med henne. Medan Kirsten Dunst karaktär är mer spelad på ett annat sätt, så som åskådare så känner ju vi mest med Charlotte Gainsbourg. Hur hon reagerar.
Frustrationen, hur hon skulle få ihop Kirsten och sin man är det, som är, vad heter det, Keith Sutherland.
Precis.
Hon var ju någon slags mellanting där.
Ja, försöker medla mellan dem och ja, det går inte så bra i slutet.
Nej, men jag skulle nog inte säga att det är Lars von Triers topp 3, verkligen inte Melancholia. För du verkar ju, på dig låter det som nästan att du har svårt att se att det kan bli bättre så här. Alltså Lars von Trier standard.
Men det kan det, eller?
Breaking the Waves är ju helt galet bra. Dogville är helt, det är ju två filmer man där vemodet står på högst.
Mm. Ja, det är inga muntra historier som.
Nej, men det är som gör det så bra. Man blir man får lite betänkande i slutet.
Mm.
Man vaknar till lite. Det är som en schysst heroin som du injicerar dig med. Och liksom, får den där kallsupen.
Ja, men det kan behövas ibland.
Ja. Kan du inte se Breaking the Waves och Dogville?
Jo, det kan jag kanske ta och försöka göra. Det kan bli ett till av de här nyårslöftena som vi.
Har inte du Breaking the Waves?
Jo, jag har
lånat den.
Jag lånade den av dig i somras, tror jag.
Okej. Okay. Kul att du uppskattas.
Ja, verkligen. Vi går vidare till första platsen. som är baserad på en bok som jag också har läst, som också är fantastisk. Men jag tycker filmversionen är väldigt, väldigt lyckad. Och det är ju The Road med Viggo Mortensen. Har du sett den här, Tommy?
Självklart har jag.
Håller du med mig om att det är den bästa apokalypsfilmen?
Nej. Jag vet inte. Det är svårt faktiskt. Men jag håller med om att den är svinbra.
Det jag gillar med den är att den är så... Jag tror nog aldrig jag har sett liksom postapokalyptiska scener spelas upp så realistiskt som det gör i The Road, vägen. Att det är verkligen så här grått och mörkt framförallt. Och skrämmande scener. Och man känner att så här skulle det kunna se ut. Om man tänker till exempel en film som I Am Legend med Will Smith, så känns det som att det är någon... Det känns inte trovärdigt, tycker jag. Att det är så här världen skulle se ut efter undergången. Men The Road känns verkligen som... den känns autentisk. Den känns på alla plan.
Men det man älskar med postapokalyps, det du går ut på, det är ju bara en sak, och det är att överleva liksom. Och nu finns det ingen lagböcker liksom. Alla tar ju lagen i sina egna händer. Mm. Vilket gör ju att de här postapokalypsfilmerna blir så jävla skrämmande. För man kan ju inte lita på någon.
Nej.
Och det är det jag tycker också om med Children of Men liksom. Folk, alltså, man märker, både i Children of Men och The Road, så märker man hur mycket vidriga karaktärer det finns i de här filmerna, som verkligen ta koll på andra människor för att liksom kunna klara sig själv. Mm. Det är väldigt mycket egoism handlar ju om, är den röda tråden här.
Ja.
Överlevnadsinstinkter står ju på högst. Men jag vet inte, jag älskar The Road. Men jag tror jag håller nog Children of Men högre upp, även fast jag kan förstå argumentet till varför The Road är så bra. Den målas ju upp, jag tror också, om postapokalypsen händer så blir det nog som The Road.
Eller hur? Det känns ju som det... Sen är ju som sagt, Children of Men är ju lite innan själva undergången har skett.
Pre-apokalyps.
Och The Road är post-apokalyps.
Det var ju som vi sa med Avengers. Liksom. Smockan ligger i luften. Man känner att den är där. den ligger och lurar runt hörnet.
Det är något som är på gång. Men den tycker jag absolut man ska se. Jag tycker man ska läsa boken också.
Skiljer de sig? Jag har inte läst boken.
Jag tycker att den håller sig ganska nära originalet. Det är Cormac McCarthy som... det kom en annan bra film baserad på hans bok No Country for Old Men, som Coen-bröderna gjorde. Kan jag också rekommendera. Men The Road är nog min favorit ändå. Mm-hmm. Den kom ganska nära in på en annan film som heter Book of Eli med Denzel Washington. Har du sett den?
Vi recenserar inte vinen för ett podcastavsnitt. Jag sket i att titta på den. Men det är väl någon slags västernmiljö.
Ja, det är lite Mad Max-aktiga. Mad Max möter The Road.
Okay, ja.
Den tycker jag är helt okej. Men den har inte samma svärta som The Road. Om vi ska ta upp dåliga apokalypsfilmer så har vi ju The Day After Tomorrow och 2012 som exempel. För, tycker jag. För där känns det som att dels är det väl inga höjdar manus och höjdar skådisar, men de smiter undan lite för mycket från själva apokalypsen. När The Road verkligen känns realistisk och...
Man ska vara mitt i smeten, eller vadå?
Ja, men jag tror 2012 var den där...
Springer de bara därifrån hela tiden?
Ja, de bara springer därifrån. Hunden klarar sig också.
Ja. Mm. Jag skulle vilja säga, jag säger inte att det är den bästa apokalypsfilmen, men det är en film som introducerar mig till postapokalyps, eller själva apokalypsgenren. Och det är Terminator 2, som var den första, som jag kan minnas, första apokalypsfilmen jag såg. Finns det en känd scen när, vad heter hon, Sarah Connor, Linda Hamiltons karaktär, drömmer, någon slags mardröm när hon står... Vad det är, utanför en lekpark eller vad det är, och försöker ropa på de här barnen som leker, eller varna dem medan de står och skakar det här gallret. Och då släpps ju den här atombomben ner för Los Angeles, och man ser liksom hur Linda Hamilton, Sarah Connor bara smälter bort, och till sist är det bara ett skelett kvar. Någon slags varning för apokalypsen, att det här kommer hända. Och det tyckte jag var så jävla coolt.
Ja, men jag håller faktiskt med.
Alltså, då var det så här, shit. Alltså, men då, för där, Terminator 2 handlar ju om att de ska ju rädda jorden från apokalypsen liksom. Alltså singulariteten, att robotarna ska ta över.
Mm.
Men de klarar det, men det är ju samma sak där. Den smockan ligger i luften.
Ja.
Sen får vi reda på i Terminator Salvation att allting var bara förgäves tydligen. Terminator 3 är det till och med.
Terminator 3 slutar.
Slutet. Och fy fan, de bara gjorde ett stort fuck you till Terminator 1 och 2. Allting som Linda Hamilton, alltså Sarah Connor, John Connor och Arnold har gjort i de här två filmerna var bara förgäves.
Ja, fuck you.
Stort fuck you.
Ja.
James Cameron var så jävla provocerad så han åkte iväg och gjorde Avatar.
Ja, det var motreaktionen.
Ja, han gjorde ett stort fuck you till oss.
Ja.
Nej, men kan du hålla med om det här? Terminator 2?
Absolut, det var en kittlande tanke som föddes där i och med den där atombomben över Los Angeles.
Mm. Jag tittar på bilder just nu på Sarah Connor, Linda Hamiltons karaktär i Terminator 2. Gud vad sugen jag har varit att se den här. Det finns en jättesnygg bild, hon har svarta solglasögon och instoppat linne i de här militärbyxorna. Och någon slags AK, vad heter det? Nu är jag dålig på vapen, kanske heter AK-47 eller liknande.
Mm.
Gevär i alla fall har hon högt handel. Hon är en av världens tuffaste, inte bara actionbrudar utan actionkaraktärer någonsin.
Ja.
Hon och, vad är det, Sigourney Viewers, vad heter hon, Ripley.
Det är
svinbra karaktärer, alltså de slår ju varenda jävla action kille tjej där ute.
Absolut. Där har vi plockat genuspoäng där för resten av...
Nej men seriöst, vad fan, om man, vad har vi mer att jämföra med? Sådana här stora ikoniska, nu är vi på helt annat ämne, vi kan väl bara dra av det här snabbt. Nu, för jag tittar på en bild på Bruce Willis nu när det är såhär A Good Day to Die Hard. Det känns ju så jävla unket på något jävla sätt.
Ja, han vet inte riktigt när han ska sluta. nej, om jag håller med. Det finns inte samma mänsklighet i honom till exempel då, som Linda Hamilton eller Sigourney Weaver i de filmerna.
Fan, man skulle vilja se dem i en buddy cop-film. Linda Hamilton och Sigourney Weaver går runt och spöar upp massor med snubbar.
Ja,
faktiskt. Fy fan vad kickass alltså. Louise and Thelma kanske han heter.
Louise and Thelma. Ja, fräscht.
Mm. Men är du klar eller?
Jag är rätt nöjd.
Linda Hamilton och Apokalypse har vi Dantes Peak också. Men...
Ja, men det är ett annat avsnitt tror jag.
Ett annat jävla avsnitt. Nästa vecka, vad händer då? Ska vi lista vår 2012? Vi får se.
Ja, vi funderar lite på den. Men det är inte omöjligt.
Nej. Och vi har x antal regler till varför den ska hamna på 2012-listan.
Mm.
Men det tar vi då.
Det drar vi då helt enkelt.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Ni kan mejla oss också om ni har några frågor på tnepod@gmail.com. Eller så kan ni gå in på Facebook också och gilla oss. Och prata med oss och komma på förslag på vad vi ska se för filmer. Som ni vill att vi ska såga eller hylla.
Det tycker jag.
Vi sågar hellre tror jag. Det är roligare. Jag hatar Rust and Bone. Vi ses nästa vecka. Ha det bra. Hej.
Hej då.